Godmorgen. Jeg må sige, at lærerudvalget har været vældig frimodig.
Jeg måste säga att lägerurvalet eller lägerkommittén har varit väldigt frimodig.
Med att sätta de tre första timmar på med en dansker.
Genom att sätta de tre första undervisningstimmarna på med en dansk talande person.
Det är ett seriöst upplägg.
Det är ett seriöst upplägg. Yes. Ja.
Men, det är ljus för ute för eftermiddag. Där kommer det en svenska på, säger jag.
Det är ljus i tunneln för det kommer en svensk i eftermiddag. Ja.
Vi är igen samlet om salmernes bok och ämnet för de två timmar här är Herren Jesus Kristus är konge.
Vi samlas återigen om saltaren och ämnet är nu för de närmsta två timmarna Herren Jesus Kristus är kung.
Det är så starkt, så rikt att vi möter den uppståndne Herren Jesus Kristus, vår konge. I salmernas bok.
Det är så starkt och rikt att vi möter den uppståndne Herre Jesus som kung i saltaren.
Nu vill vi be sam.
Ja, vi ska be.
Gode Gud, vi tackar dig för att du har talat och ännu talar genom ditt ord. Nu ber vi om den helige ånd. Att du må öppna detta ord och tala det in i de livssituationer vi sitter i. Ja, Herre Jesus, kom du själv och tal förmaning, advarsel, tröst. Ja, tal du slik att troen blir skapt och bevarad. Amen.
Amen.
I boken min, som jag fortalte lite om igår, där brukar jag den sista delen till att beskriva sammanhangen i salmernas bok.
Så i min bok om saltaren så använder jag den sista delen till att beskriva sammanhanget i saltaren.
Och bakast i boken har jag en översikt var du får ett litet intryck av sammanhang i boken.
Och längst bak finns det en liten översikt som ger en liten inblick i just sammanhanget.
Och nu vet jag att det inte kan se i detaljer vad som sker här.
Nu är det svårt att se detaljerna här på bilden.
Men vi möter, som vi såg på det igår, att de salige har många fiender i salme 3.
Men vi möter, som vi såg på igår i psalm 3, att de saliga har många fiender.
Och där ser du det i från psalm 3 till psalm 89, att det är ett mörkt och mörkare avsnitt.
Och från psalm 3 till psalm 89 är det ett mörkt och till och med mörkare sammanhang.
Vi hör i psalm 74 om templets ödeläggelse.
I psalm 74 är det templets förstörelse.
Och när du vet vad templet betyder för folket.
Och när man tänker på vad templet betydde för folket.
Där var det en andlig katastrof.
Då var det en andlig katastrof.
Det var ju där Gud uppenbarade sig för folket och bodde mitt ibland dem.
Det var ju där Gud uppenbarade sig och bodde mitt ibland dem.
Men nu ligger det stället i ruiner.
Nu ligger det i ruiner.
Och i 89 hör vi om att Davids tronen ligger i ruiner.
Och i psalm 89 så hör vi om hur Davids tron ligger i ruiner.
David som är Guds salvede, Guds insatte.
David som är Guds smorde, Guds utvalde.
Insatt till att regera med rätt och rättfärdighet.
Satt till att regera med rätt och rättfärdighet.
Ligger i ruiner.
Det ligger i ruiner.
Det är ett mörkt avsnitt vi kommer in i.
Det är mycket mörkt avsnitt vi kommer in i.
Och i psalm 88.
Psalm 88.
Den psalmen kallas det sorte fåret.
Det kallas för det svarta fåret.
Det är intet ljus.
Det finns inget ljus.
Den sammanhängen vi möter här i salmernas bok den möter vi en andlig livslov också i vår liv.
Det sammanhang som vi möter här i Saltaren är ett andlig, vad säger du, visdom? Vad säger du, visdom?
En andlig livslov.
En livslag, precis, en andlig livslag.
Det kan gälla i ditt liv.
Det kan gälla i ditt liv.
Det kan vara perioder var det andliga livet ditt ligger i ruiner.
Det kan vara perioder i ditt liv så där ditt andliga liv ligger i ruiner.
Du kan uppleva att Herrens rätt och rättfärdighet mister makten i ditt liv.
Du kan uppleva att Herrens rätt och rättfärdighet mister makten i ditt liv.
Och slik kan vi uppleva det i församlingarna vår.
Och så kan vi också uppleva det i våra församlingar.
Vi har inte templar.
Vi har inte tempel.
Men vi har missionshus, bedehus. Men
vi har ju missionshus, bönehus.
Och många av dem ligger i ruiner eller blir sålt.
Många av dem ligger i ruiner eller åtminstone kanske är sålda.
Och Guds folk kan gripas av modlöshet.
Och Guds folk kan gripas av modlöshet.
Det är som om att vi inte längre har att kristendomen inte längre har makt i vårt folk.
Det är som om kristendomen inte längre har makt i bland vårt folk eller i vårt folk.
Också där blir psalmerna otroligt aktuella.
Också här blir psalmerna i Saltaren otroligt aktuella.
Nu i denna timmen ska vi fördjupa oss lite i psalm 89.
I den här första timmen så ska vi fördjupa oss i psalm 89.
Det är där var mörkret kulminerar.
Det är där mörkret kulminerar.
Vi läser i vers 39 och du må gärna läsa det här med på skärmen.
Ja, så vi läser från vers 39. Men nu har du förkastat och förskjutit din smorde.
Och det gör ju vers.
Du har gjort slut på hans glans och slagit hans tron till jorden. Herre, vad är dina nådegärningar från förr som du lovade David med ed i din trofasthet?
Och du må själv läsa hela salmen, men det är otroligt starkt att möta denna desperation.
Det är väldigt starkt att möta denna desperation.
Vad är din trofasthet mot din salvede?
Vad är trofastheten någonstans?
I samma salmen där kommer det så ett ljus där var mörket kulminerar.
Men det kommer ett ljus där mörkret kulminerar.
Och i denna salmen får vi ett profetiskt framåtskuende blick på Kristus.
Och i denna salm får vi ett profetiskt framåtblickande profetia om Kristus.
Vi hör det i vers 3. På svensk står det: jag säger för evigt är din nåd befästet. Men här har jag tagit den danske, en gammal dansk med. En evig byggning är nåden.
Ja, i vers 3.
Jag syns det är så starkt detta med att nåden, det är en evig byggning.
Jag tycker det är så starkt detta med att nåden är en evig byggning.
I himlen har du grundfästet din trofasthet.
Ja.
Där var templet ligger i ruiner och Davids tronen ligger i ruiner, föras vi in i det som står fast i himlen.
Där templet ligger i ruiner och Davids tron ligger i ruiner, så förs vi in i det som är i himlen.
Vers 15. Rätt och rättfärdighet är grunden för din tron. Nåd och sanningen står in för ditt ansikt. Davids tronen ligger i ruiner. Din tron består.
Ja, Davids tron ligger i ruiner, men din tron består.
Och vad är grunden för Guds tron?
Och vad är grunden för Guds tron?
Rätt och rättfärdighet.
Jo, rätt och rättfärdighet.
Och där blir denna salmen ända rikare när vi ser det i ljuset av den större sammanhang.
Och då blir denna salm ännu rikare när vi ser det i ljuset av det större sammanhanget.
Vi är där var mörkret kulminerar.
Vi är där mörkret kulminerar.
Men Guds tron står fast.
Men Guds tron står fast.
Så hör vi denna salmen om en, vers 27, som ska ropa till mig.
Så hör vi i vers 27 om en som ska ropa till mig.
Och han ropar: du är min far, min Gud och min frälsningsklippa. Mm. Det är ju Kristus, Guds son.
Det är ju Kristus, Guds son.
Och nu säger Gud om ham, jag ska göra honom till den första födde. Den första födde, det är uppståndelsesperspektivet som vi har i psalm 2.
Det är här också uppståndelseperspektivet som också finns i psalm 2.
Han gör Gud till den högsta bland kungarna på jorden.
Honom gör Gud till den högsta bland kungarna på jorden.
Och i nyheterna hör vi mycket om forskjellige kungar och presidenter.
Så i nyheterna så hör vi mycket om olika kungar och presidenter.
Om man kan gripa sig frukt, har de tingene i kontroll?
Man kan gripas av fruktan, rädsla. Har de nu sakerna under kontroll?
Men jag känner den högsta av alla.
Men jag känner den allra högsta.
Ja. Har du talat med honom idag?
Har du talat med honom idag?
Det är ju ditt privilegium, du som är ett Guds barn i tron på Jesus.
Det är ditt privilegium som barn och som i tron i Kristus.
Ja. Har du talat med honom?
Har du talat med honom?
Kanske du säger nej för bibeltimmen är så tidlig.
Nej, därför att det har jag inte, därför att bibeltimmen kom väldigt tidigt.
Men så igår då? Fick du talat med honom igår?
Men igår kanske. Talade du med honom igår?
Det är ditt privilegium. Det är din välsignelse.
Det är ditt privilegium. Det är din välsignelse.
Ifrån Gud.
Från Gud.
Och nu säger Gud om ham. Jag ska bevara min nåde mot honom för evigt. Mitt förbund med honom ska stå fast. Jag ska låta hans ett bestå i evighet. Och hans tron så länge himlen är till. Jag syns det är så mäktigt. Hans tron så länge himlen är till.
Hans tron så länge himlen är till.
Och vi kommer ifrån ett avsnitt var templet ligger i ruiner.
Och vi kommer från att templet ligger i ruiner.
Guds folk är trängt tillbaka.
Och Guds folk är tillbaka trängda.
Ja. Och där säger salmen, hans tron så länge himlen är till.
Och här säger salmen, hans tron så länge himlen är till.
Och där är jag också glad i vers 30. Jag ska låta hans ett bestå i evighet.
Och jag tycker väldigt mycket om vers 30 också. Jag ska låta hans ett bestå i evighet.
Jag har inte själv barn.
Jag har inte själv barn.
Men jag har blivit så gammal att jag har begynt att bli bekymrad för nevöer och niesa mina.
Ja, precis. Jag har blivit så gammal att jag bör oroa lite för mina brors döttrar och syskonbarn helt enkelt.
Hvordan ska det gå dem?
Hur ska det gå för dem?
Kanske flera av er känner det. Hvordan ska det gå med nästa generation?
Ni kanske känner igen detta. Hur ska det gå för nästa generation?
Ja, det säger salmen.
Det säger salmen någonting om.
Låta hans ett bestå i evighet.
Hans ett ska bestå i evighet.
Men spørgsmålet melder sig. Vad kännetegnar den ett som ska bestå?
Men frågan tränger sig på. Vad kännetecknar denna ett som ska bestå?
Jo, det säger salmen vidare. Om hans barn överger min undervisning och inte följer mina befallningar. Om de bryter mina lagar och inte håller mina bud. Där ska jag straffa deras bröd med ris och deras synd med plager.
Mm.
Den släkten där ska bestå, det är den släkten som erkänner synden sin att jag har brutit Guds bud.
Så den släkt som ska bestå, det är den släkt som också bekänner sina synder, att jag har syndat mot Gud.
Men som också känner ställföreträdaren, Guds son som bar riset och straffen.
Men som också bekänner ställföreträdaren som bar straffen.
Ditt blick och ett vittnesbörd fram mot Jesus.
Det är ett blick och ett vittnesbörd fram mot Jesus.
Den släkten ska bestå.
Den släkten ska bestå.
När rätt och rättfärdighet försvinner i vårt land.
Och ja, när rätt och rättfärdighet försvinner i vårt land.
Och när lögnen tar överhand och orätten tar överhand.
Och när orätten tar överhand.
Där är det en släkt där ska bestå.
Då finns en släkt som ska bestå.
Hans släkt.
Hans släkte.
Det är ett mörkt avsnitt vi är inne i här.
Det är ett mörkt avsnitt som vi är inne i.
Och i boken min beskriver jag denna erfaring av att det åndelige kan ligga i ruiner och det åndelige i menigheten kan ligga i ruiner.
Och i min bok så beskriver jag både det att det andliga livet kan ligga i ruiner och också i församlingen kan det ligga i ruiner.
Men efter jag skrev boken, där är det ännu ett perspektiv där blev rikt för mig.
Men efter att jag skrivit denna bok så har det ytterligare ett perspektiv som har blivit rikt för mig.
För jag tror att sammanhängen i psalmernas bok också vittnar om den sista tiden.
För jag tror att sammanhanget i Saltaren vittnar om de sista tiderna.
Det blir en tid var det åndelige, var Guds rike blir trängt tillbaka.
Det blir en tid där Guds rike trängs tillbaka.
Var rätt och rättfärdighet försvinner.
När rätt och rättfärdighet försvinner.
Det var ett perspektiv där blev stärkt för mig ett år var jag läst Bok Gerts andagsbok.
Det blev särskilt rikt för mig det perspektivet när jag läste i Bo Gerts andagsbok.
Det är en andagsbok som följer kyrkoårets texter.
Det följer ju kyrkoårets texter, den andagsboken.
Och i den sista ugen på kyrkoåret handlar det om de sista tider.
Och den sista veckan på kyrkoåret handlar om de sista tiderna.
Och där skriver han till 25 söndag efter trefoldighet. Och kanske du bara läser det, Erik.
Ja, då läser vi från 25 söndagen efter trefoldighet. Där det står så här. Slutet blir ett sammanbrott, en upplösning och en storm av alla onda makter mot kyrkan och allt som har med Kristus att göra. I denna sista hemsökelse är det meningslöst att göra motstånd. Alla makter som normalt håller ondskan borta, rättssystemet, staten, samhället, familjen, är i oordning. Det enda som återstår är att fly. Kyrkan kommer att bli en kyrka i katakomberna. Dess sista vittnesbörd i världen kommer att vara martyrdöden.
Martyrdöden? Jag var lite i chock när jag läste det.
Jag var lite chockad när jag läste detta.
Men jag tror han har rätt.
Men jag tror att han har rätt.
Och där som vi inte förbereder oss också på mörkret i den sista tiden.
Och om vi inte förbereder oss på mörkret i den sista tiden.
Där kan vi bli överväldigt.
Då kan vi bli övermannade, överväldigade av detta.
Vi lever ju i en tid var vi upplever dessa ting.
Vi lever ju i en tid där vi upplever dessa saker.
Rättssystemet där skulle hålla ondskapen bort.
Ja, rättssystemet som ju ska hålla ondskan borta.
Och detsamma med rättsstaten.
Och rättsstaten.
Tillåter att slå livet ihjäl i mors liv.
Tillåter att livet slås ihjäl i mammans mage.
De skulle värna om livet.
De skulle värna livet.
Det är en del av samhället vårt.
Det är en del av vårt samhälle.
Familjer i upplysning. Där var familjerna går till grunde, går ett samfund till grunde.
Ja, där familjen är i upplösning och där familjerna går i upplösning så går samhället i upplösning.
Det är en mörk tid vi lever i.
En mörk tid.
Och i den senare i ugen skriver Bo Gerts slik om fredagen.
Just det. Så senare i denna sista vecka av kyrkoåret så skriver Bo Gerts på fredagen.
Du må gärna läsa.
Här, det vill säga i Uppenbarelseboken 13, talar vi om vad vi kallar en totalitär stat. En stat med obegränsad makt och med totala krav på sina undersåtar. Inte bara över deras dagliga liv, deras rätt att köpa och sälja, utan också över deras ideologi. I den yttersta tiden kommer allt mänskligt motstånd att vara dömt att misslyckas. Vem kan kämpa mot odjuret? De som försöker, inklusive kristna, kommer att besegras och förlora i den strid som rör samhället och dess institutioner. Ondskan regerar nu. Allt som återstår är ståndaktighet, hjärtats tro, munnens bekännelse och slutligen martyrdöden.
Vi lever en tid var de som är bäst till lögnen får mest makt.
Vi lever i en tid där de som är bäst till att ljuga, det är de som har bäst förutsättningar.
Och där är vi på väg in i en tid var att de också vill härska, regera över vår ideologi, alltså vars hållningar, meningar.
Och då, vi är på väg in i en tid där de också vill härska över vår ideologi, det vill säga våra åsikter och våra tankar.
När det gäller detta med en totalitär stat.
När det gäller detta med en totalitär stat.
Där hade vi i regionen min, var jag har jobbat.
Då har vi i den del som jag har jobbat i.
Ett föredrag netop om totalitarism.
Ett föredrag just om totalitarism.
Var ämnet var, hur förbereder vi oss personligt och som Guds folk för ett totalitärt samfund, samhälle.
Ja, med detta ämne som överskrift.
Ja. Och där beskriver han som hade detta föredrag.
Och han som hade föredraget, han beskrev det på det här sättet.
Att det finns två former för totalitärt samfund.
Det finns två former av totalitärt samhälle.
Där är den hårda form.
Det är den hårda formen.
Var att man regerar genom lov.
När man regerar genom att införa lagar.
Införa lov som förbjuder slika hållningar som vi har.
Som förbjuder sådana åsikter och hållningar som vi har.
Sådana livssyn som kommer fram i den heliga skrift.
Precis sådana livsåskådningar eller livsperspektiv som kommer fram i den heliga skriften.
Vi begynt att komma in i den tid.
Vi har börjat komma in i den tiden.
Men för den hårda form för totalitarism.
Men innan den hårda formen för totalitarism.
Där blir det en tid med den blöde, med den mjuka form för totalitarism.
Då kommer den mjuka formen av detta.
Var det i folket spreds en stämning genom media, sociala plattformar, underhållning.
Då det kommer en, då sprids en stämning genom olika medier och plattformar.
Var vi i fällskapet, i samfundet, blir eniga om.
Då blir vi gemenskapen i samhället, gemensamt i samhället så blir vi eniga om.
Att slika hållningar som där representerar.
Så att de hållningar som ni och vi representerar.
Som Guds folk representerar.
Som Guds folk representerar.
Det är det inte plats till.
Det finns det inte plats till.
I den hårda form för totalitarism läggs man i handjärn.
I den hårda formen så läggs man i med handbojor.
Men i den blöda form för totalitarism.
Men i den mjuka formen så.
Där tar man handjärn på.
Då tar man ett mun, då tar man handbojor, men ett munbojor istället. Man ja. Lägger, ja.
Det blev väldigt starkt för mig.
Det har blivit väldigt starkt för mig.
Att där tiger Guds folk still.
Där tiger Guds folk stilla.
Ikke handjärn, men andjärn. Men man talar ikke högt om det åndelige och de åndelige livslove.
Så inte handbojor, men andebojor kan man säga. Man talar inte högt om detta.
För man frukter hvordan flertalet vill regera.
Av rädsla och fruktan för hur majoriteten ska reagera.
Vi som satt där, vi satt med den upplevelse. Det är där vi är.
Vi som satt till detta möte, vi satt just med denna känsla att det är där vi är.
Och det är tiden för den hårda form.
Och det är tiden för eller innan den hårda formen av totalitarism.
Poängen min med att dra detta fram.
Poängen är.
Ikke att skapa frukt och modlöshet.
Att jag inte vill skapa fruktan och modlöshet.
Men slik Bo Gjert säger det.
Men så som, istället så som Bo Gjert säger det.
Att skapa hjärtets tro, munnens bekännelse. Mm. Och där som det skulle ske också martyrdom.
Och till och med martyrdöden.
Ja. Men där må vi känna det sted var hjärtet finner sin tro och sin frimodighet, nämligen Guds ord.
Nej, men då måste vi också känna till det ställe där hjärtat finner sin tro och sin frimodighet.
Slik att vi med frimodighet må bekänna.
Så att vi med frimodighet kan bekänna.
Jag hör den högste av kungarna till.
Jag tillhör den högsta av alla kungar.
Nu skal de frem her igen. Han siger videre i foredraget, hvordan forbereder vi os på en slik tid?
Og videre i her så siger han, hvordan skal vi forberede os?
Guds ord må holdes frem med frimodighed og med autoritet.
Ja. Guds ord måste framhållas och framhävas med frimodighet och auktoritet.
Och där må vi också lära av de förföljda kristna.
Och där får vi lära oss av de förföljda kristna.
Många av de förföljda kristna vittnar om.
Många av de förföljda kristna vittnar ju om.
Att du må kunna dela av Guds ord utanför.
Att du ska kunna Guds ord, du bör kunna Guds ord, delar av det utan till.
Slik att du har det med om du kommer i fängsel.
För då har du det alltid med också om du kommer i fängelse.
Och vi må erkänna som Guds folk att lidelsen är ett grundvillkor.
Och vi måste erkänna och förstå att som Guds folk är lidandet ett grundvillkor.
För har vi inte denna erkännelse, där kan vi flykta från lidelsen.
För har vi inte denna insikt och detta erkännande, då kan vi fly från.
Och också ända med att fly ifrån ham.
Och då kan vi riskera också att fly från honom.
Som har fört oss in i fällskapet med Kristi lidelse.
Som jag har fört oss in i gemenskap också med Kristi lidanden.
Så ska vi stå fast med frimodighet i en sådan tid.
Så om vi ska stå fast i frimodighet i en sådan tid.
Då måste vi ha rötterna ned i Guds ord.
Då måste vi ha rötterna ner i Guds ord.
Troens rötter ned i Guds ord.
Troens rötter ner i Guds ord.
Nu ska jag lige se här. Hvordan det är. Nå. I regionen var jag jobbar.
I den region jag jobbar i.
Där hade vi också ett predikantkurs med Jan Bygstad.
Där hade vi en predikantutbildning med Jan Bygstad.
Var han talade om stormvärdet i den sista tid.
Där han just talade om stormen i den sista
tiden. Den andliga stormen.
Den andliga stormen.
Var mörkret vill ta till.
Där mörkret tilltar.
Och han förmanade oss predikanter väldigt starkt till att uppmuntra Guds församling till att få rötterna ned i Guds ord.
Och Jan Bygstad uppmuntrade oss predikanter väldigt starkt att vi skulle i sin tur uppmuntra församlingen att ha rötterna i Guds ord.
Och han uppmuntrade oss också till att lära Guds ord utanför.
Och han uppmuntrade oss också i detta att lära oss Guds ord utan till.
För församlingarna var till att lära Guds ord utanför.
Och för våra församlingar att lära Guds ord utan till.
Och så sa han, det gäller oss där predikanter.
Det gäller också er predikanter, sa han.
Nu ska vi inte göra det till en lov och en standard. Men vi måste känna vägen varigenom vi finner hjälpen.
Vi ska inte göra det till något lagiskt eller en standard på det sättet, men vi ska känna vägen framåt.
För det är bara där var vi får rötterna ned i Guds ord att vi kan stå emot.
För det är bara där vi får, när vi har rötterna ner i Guds ord, som vi kan stå fast.
Det som sker i psalmerna och i sammanhang i psalmernas bok.
Det som sker i Psaltaren och i sammanhanget i Psaltaren.
Var vi har kommit igenom det mest mörka avsnitt.
Nu när vi har kommit igenom det mest mörka avsnittet.
Och det är ett glimt av Kristus, en profeti om Kristus.
Och vi får en glimt av Kristus och en profetia om Kristus.
Som ska kalla Gud sin far.
Som kallar Gud sin fader.
Där sker det ett skifte i psalmernas bok.
Då sker det ett skifte här i Psaltaren.
För nu hör vi i tre psalmer om att Herren är vår bolig.
För nu hör vi då i tre psalmer om hur Herren är vår tillflykt eller vår bolig.
Och efter de tre psalmer kommer det en räcka 7 psalmer om att Herren är konge.
Och sen kommer det 7 psalmer om hur Herren är kung.
Och det som är så mäktigt när du ser sammanhängen i psalmerna.
Och det som är så mäktigt när man ser denna detta sammanhang i Saltaren.
Det är att nu lyftes ditt blick.
Du lyfts ditt blick uppåt.
Och du ska se det som står fast i himlen.
Och du ska se det som står fast just i himlen.
Guds hus som vittnar för kunna om försoningen.
Guds hus som vittnar om försoningen.
Om Herren som är konge.
Och Herren som är kung.
Den måde psalmernas bok är byggt upp på.
Så det sätt som Saltaren är uppbyggd på.
Gör att vi nu kommer till ett ställe i psalmerna.
Gör att vi nu kommer till ett ställe i Saltaren.
Var att ordet från Lukas 21 är så beskrivande.
Ja, där ordet då från Lukas 21 är väldigt talande.
Lyft hovedarna deras, för deras förlöser närmar sig. Mm. Ja. Det är den sammanhängen i psalmernas bok.
Det är just detta sammanhang i Saltaren.
Att psalm 1 och 2, de som grunder på Guds ord och kommer till att älska Jesus.
Ja, så psalm 1 och 2 så att säga tar sin utgångspunkt i Guds ord.
De får många fiender.
Vi får många fiender.
Det blir en mörk tid.
Det blir en mörk tid.
Och psalmerna ändar sist i boken med ett tiofaldigt halleluja.
Och psalmerna slutar sedan med utropet halleluja.
Det är som om att vi kommer in på den nya jord, in i himlen och på den nya jord.
Det är som vi i slutet kommer in i den nya himlen och på den nya jorden.
Men vägen därtill, det är en väg genom trängsler och motgång.
Men vägen därtill är en väg av prövningar och motgång.
Var att också psalmerna så lyfter vårt blick så att vi ser det som står fast i himlen.
Där Saltaren då, psalmerna, lyfter vårt blick så att vi får se det så som det är i himlen.
Och där tror jag det här vi ska lägga in en paus, för nu kan jag tänka i nästa timme att gå in netop i det perspektivet.
Och nu tror jag att vi ska ha en liten paus, för just detta perspektiv ska vi gå in i nästa timme.
Jag vet att vi egentligen ännu har 5 minuter, men kanske att nästa timme blir lite längre än den första.
Så egentligen har vi 5 minuter kvar, men det kanske blir 5 minuter extra på nästa.
Ja. Så där tror jag vi tar en paus nu här. Ja.
Så nu tar vi en paus.